Det här är Vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet Hem och skola i Finland. Jag heter som vanligt Christian Bertell, kallas ofta för Kike, och det är jag som är redaktör. Det här är det 13:e avsnittet och den här gången lyfter vi smarttelefonerna, pekplattorna eller paddorna eller vad du nu råkar kalla dem. Digitala skärmar överhuvudtaget. Det har varit ett hett samtalsämne bland annat för att regeringen meddelade i juni 2023 att de vill ingripa i skolbarns användning av mobiltelefoner. Att man oroar sig för elevernas koncentrationsförmåga. I samband med stark tro på teknik har man tidigare infört allt fler skärmar i skolorna. Skolböckerna har blivit färre och nästan alla elever har en egen smarttelefon hemifrån. Och det händer förstås utanför skolorna också. Här nyligen iakttog jag då en ung barnfamilj var ute och åt på restaurang. De hade sitt antagligen förstfödda barn med sig. Och det här barnet hade fått en skärm framför sig med någon rolig animation. Under tiden kunde mamma och pappa prata och äta i lugn och ro. Väldigt praktiskt och skönt. Men är det värt det? Frågan vi ställer oss i podden idag är: digitaliserar vi bort barnens koncentration? Jag har pratat med en hjärnforskare om det här och i poddstudion sitter ett par socialpsykologer. Dags att träffa dem. Då är det dags att påbörja det här poddavsnittet. Och vem har vi med oss i vårdnadshavarens förklaring den här gången då? Jag säger välkommen till Anna Henning.
Tack.
Och du är doktor och universitetslektor i socialpsykologi vid Svenska sociala och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Det stämmer väl?
Det stämmer bra.
Och du har föreläst ett antal gånger via förbundet Hem och skola under rubriken Föräldraskap i en digital tid. Får du många frågor i samband med det?
Jo, det brukar vara mycket diskussion. Det är ju nog sådana frågor som föräldrar på alla håll i svensk Finland funderar på. Så att, och det är faktiskt, jag har rört mig liksom både på dagisar och ända upp i gymnasieålder. Så att definitivt sånt som engagerar föräldrar.
Mycket som oroar och väcker tankar.
Ja.
Och välkommen också tillbaka, Katarina Perander.
Tack.
Specialsakkunnig i utbildningsfrågor inom Hem och skola, socialpsykolog och doktor inom pedagogik fortfarande.
Yep.
Ja. Och du har ju bland annat varit involverad i ett projekt som heter Studera smart, som jag tycker är relevant i det här sammanhanget, som handlar om övergången från gymnasiet till universitetsstudier. Och ett tema i det här projektet var medier och lärande. Hur syntes de digitala skärmarna i det sammanhanget?
Det var ett antal år sedan redan, så att det har ju säkert problemen lite ökat efter det, men att nu var det ju då redan började man märka att studerande hade svårt att koncentrera sig och att skärmarna tog deras uppmärksamhet. Och så därför gjorde vi en videoklipp då som handlar om medier och lärande och hur till exempel sån här multitasking och sånt här, man gör många saker samtidigt, hur det inte fungerar, hur det stör lärande. Och det var att studeranderna sa så mycket en sån kurs i studiefärdigheter då, så var att det var liksom ögonöppnande för dem att märka hur mycket bättre de koncentrerar sig när telefonen var i ett annat rum. Att det var liksom mycket sådana automatiserat sätt att handla. Att man märkte inte hur lätt man tog upp den där telefonen. Och det har nog blivit mycket svårare nu att stå emot de där frestelserna.
Anna har gärna någonting att tillägga.
Faktiskt ja, för att jag har förmånen att ha fortsatt egentligen lite det här jobbet som Katarina höll på med. Det vill säga vi har fortfarande kurser i akademiska färdigheter. Så det betyder att årligen så diskuterar jag fortfarande nu alltså med våra studenter de här frågorna. Och vi har också, jag har årligen gjort ett sånt litet frågeformulär där de har fyllt i just sånt här kring sina sociala medievanor och sina sovvanor och allt möjligt som har med telefoner att göra. Och det är alltså ganska stor andel, det är ungefär nästan hälften som kan vara bekymrade över sina egna skärmvanor. Kanske upp till 40% som tycker att deras sömn störs och så vidare och så vidare. Men det här är definitivt alltså någonting som vi fortfarande diskuterar och jobbar med.
Det kommer ju handla en hel del om skärmar idag i form av smarttelefoner, pekplattor, laptops etc. Och också kanske innehållet i dem, inte bara själva skärmen utan det innehåller en massa olika saker förstås. Hur de används, var. Och vår rubrik och fråga idag är: digitaliserar vi bort barnens koncentration? Hur svarar du på den frågan, Anna?
Ja, jag vill väl hoppas att vi inte digitaliserar bort den helt och hållet, men jag skulle väl säga att det är väldigt mycket i vår digitala tid som är utmanande för barnens koncentration och inte bara barnens utan vår allas koncentration.
Vad säger du, Katarina, om samma fråga?
Jag håller med om att det är många saker som utmanar, men samtidigt är det bra att påminna sig om att koncentrationsförmågan är som en muskel som man kan träna och öva på, men att det kräver att man faktiskt övar att återfå sin koncentrationsförmåga. Men det är någonting vi alla kan öva mera och att kanske bli medveten om. Det kanske första steget också bland barn och unga, att man blir medveten om när man bryter den här koncentrationen och att liksom märka den, att nu börjar man göra någonting annat. Och att har du där fyra apparater framför dig så man kanske inte ens medveten om hur mycket man håller på att pillra på annat. När du ser på en film så har du telefonen och iPaden där bredvid dig och så att det finns nog hemskt mycket man kan göra, men att man måste bli medveten om det och inse att det är ett problem.
Om jag minns rätt från det där klippet från Studera Smart som handlar om medier och lärande, så var det att om man avbryter för att kolla 5 minuter på mobilen så tar det 20 minuter att igen koncentrera sig.
Jo, det kan ta 20-25 minuter, olika forskningar, lite olika tider. Men det tar ganska länge att återfå sådana full koncentration. Så att om du tänker att du med 5 minuters mellanrum under också en arbetsdag avbryter det hela tiden. Så det är inte hemskt många minuter koncentrerat arbete du har under en dag. En del forskningar säger att det är ungefär en timme koncentrerat arbete vi vuxna gör per dag. Eftersom vi avbryter oss själva så hemskt mycket. Så man kan ju fundera hur det påverkar vårt orkande också. Ja. Att det är ganska tungt att hela tiden bli avbruten och måste återfå koncentrationen. Att det kräver också mycket av hjärnan.
Vi har i princip också en tredje gäst idag, men jag har redan pratat med honom. Han heter Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet, tidigare neurofysiologi, numera integrativ medicin. Han doktorerar i experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet, där han också är docent inom samma område. Vi kan kalla honom för hjärnforskare för att göra det enkelt. Han har varit med och skrivit ett antal populärvetenskapliga böcker om hur hjärnan fungerar, bland annat Hjärnkoll på skolan. Passar väl bra. Jag tänkte så här, alltså genom historien har människan kommit med många innovationer. Skrivkonsten, boken, serietidningen, filmen, radion, televisionen. Och i många fall har man till en början slagit larm kring innovationerna, så att säga. Om deras påverkan på just våra barn. Och jag frågar Martin som första fråga om det är skillnad på de här innovationerna och våra nya digitala skärmar. Är smarttelefonen och pekplattan på något sätt mer riskfyllda?
Ja, de gör dem mer riskfyllda, och det är ju att djupläsningen inklusive eftertanken på vad man läser är lägre utvecklad ju mer uppdelad texten är och ju mer den innehåller småsaker. Och det betyder att det kanske är bra till exempel i tidig träningsstadium att också pröva på plattan och sådana saker, därför att det gäller ju bara att tekniskt kunna lära sig att läsa. Men det riktiga läsandet har ju en biprodukt som kallas för att man utvecklar det abstrakta tänkandet, alltså förmågan att djupförstå det man läser om i symboler och i sammanhang och sådana saker. Och det får man inte på samma sätt när man läser korta, snabba texter som hela tiden flammar fram och tillbaka. Och det är ganska väl visat att det finns alltså en kvalitetsminskning i förståelsen och abstraktionsförmågan. Alltså det abstrakta tänkandet, det är till för att vi ska förstå matematiken. Det är för att vi ska kunna förstå historiska sammanhang. Men också faktiskt för att kunna förstå det djupa i social samverkan. Det vill säga egentligen det som gör oss till civiliserade människor. Man ska komma ihåg att med boktryckarkonsten så förändrade man samhället för evigt. Eller inte för evigt, man förändrade samhället väldigt mycket. Medan internet förändrar samhället också väldigt mycket. Men samtidigt så kan man säga att kvaliteten är en helt annan. Visserligen får man ett större socialt fotavtryck ute i världen genom att man kan publicera sina tankar till vem som helst, när som helst. Men mängden gör att kvaliteten och djupet på det som man så att säga har internet till idag inte motsvarar det som de stora tunga böckerna gör när det gäller tänkande och förståelse.
Om man tänker bara på hjärnan, så vad är skillnaden för hjärnan om man läser en text från en skärm jämfört med att om man läser det från en bok, eller om man skriver för hand jämfört med tangentbord?
Ja, alltså när det gäller, vi börjar med den första frågan, det vill säga vad är skillnaden mellan att läsa på skärm och läsa i en bok? Jo, läsa på skärm, det är väl visat att barn som läser på skärm, de gör andra saker mer än 40% av tiden. Det vill säga de är inte fokuserade på själva läsningen, för det finns så mycket annat kul att göra. Och det är helt förståeligt, för vi är konstruerade för att alltid titta bakom nästa steg. Och det betyder alltså att det blir mindre djupt det man läser över en hel klass, och särskilt för de som är svaga läsare. Att få med sig de svaga läsaren innebär att man måste utsätta dem för det som är tillräckligt mycket träning och tillräckligt roligt för att de ändå gör det. Och dit kommer man inte när man kan göra andra saker som är roligare, och spela spel och allt vad man nu gör. Sen har du, alltså själva läsningen som sådan är nog inte jättestor skillnad. Men det finns en kvalitetsskillnad som jag har sett rapporterad. Och det är att boken är både digital och analog. Det är både bokstäver, och man vet hur mycket man har kvar att läsa. Det vet man inte när man läser på en skärm. De är sällan byggda på det sättet att man automatiskt vet hur mycket tid man har kvar innan man har läst färdigt. Vilket gör att ens, vad ska jag säga, mentala planering för hur mycket man måste anstränga sig, den blir inte riktigt lika lätt att genomföra. Om man tittar på skillnaden mellan att skriva på tangentbord och skriva för hand, så kan man säga att det finns ett moment i att skriva för hand, det vill säga där man formar ganska långsamt och är tvungen att tänka efter. Man hinner tänka ganska mycket medan man skriver, för man skriver inte så fort. Medan man skriver på tangentbord, så särskilt när man är ovan skribent, så måste man ägna väldigt mycket tankekraft åt själva skrivandet. Någonting man inte behöver när man har en bra skrivstil, för då kan man skriva medan man lyssnar och tänker och sådana saker. Det innebär alltså att själva antecknandet tar plats i arbetsminnet, och då minskar extraktionen av kunskap. Då får man inte lika mycket ur det ordflödet som man går igenom, eller det språkflödet som går igenom hjärnan.
Det var alltså professor Martin Ingvar. Ja, Anna och Katarina, har ni några tankar på vad ni hörde nyss? Vad säger du, Anna?
Ja, det var många tankar. För det första, kanske så här rent allmänt, skulle jag säga att jag skulle hoppas att vi i samhället och skolan skulle liksom ta till oss forskningen, och kanske småningom också fundera på att behöver vi börja backa. Det vill säga den här utvecklingen som nu har skett, att till exempel gymnasieelever har väldigt mycket bara digitalt material, så kanske inte det bästa, och vi måste, tycker jag, acceptera om vi märker att de kan inte koncentrera sig och de gör annat, att det här kanske inte fungerar. Och då måste vi liksom väga mellan miljöaspekter och att det är trots allt meningen att man ska lära sig och få någonting ut av det som man håller på med. Och hela mående och så här, att jag önskar att det här skulle leda till mera debatt och på riktigt funderande.
Hör du med dig, Katarina?
Jag tänker helt i samma banor och funderar också just att när man tänker det där med hur man lär sig bättre, att lär man sig bättre från bok eller från skärm, att det här som Martin också tog upp, det här med att när du bläddrar i en bok så får du en uppfattning om boken som helhet, och du kanske får liksom kopplar också minne till att på den där sidan så stod det så här, och ungefär i början av boken var det här kapitlet, och den här liksom uteblir ju helt när du läser från en skärm. Och samtidigt som du läser från en bok så finns där inte ens den här lockelsen att börja klicka på någonting annat, vilket det finns vid skärm, att det fast du inte skulle klicka, så du har hela tiden det lite som ett alternativ när du är vid en skärm, att ska jag kolla här nu den här sidan och den här sidan, att när du är vid en skärm så börjar du jättemycket lättare att göra det, att det påverkar säkert lärande också bland ungdomar, fast på skoldatorer så har de ju ofta nog begränsningar att vad man kommer in på, men att den där skärmen i sig. Men sen funderar jag på den där med att skriva för hand eller att skriva på tangentbordet. Att delvis just det här att du processar ju saker när du skriver för hand, och att på något sätt, men samtidigt så har dagens många barn och ungdomar, alltså det kräver ju muskler för att du ska orka hålla i en penna. För att det är ganska tungt att skriva för hand om du inte gör det hela tiden. Att det är en sån här fingerfärdighet som lite går förlorad när man inte mera skriver för hand, som skulle vara viktig.
Ja, ska du annars säga någonting om motorik kanske, eller?
Nej, utan egentligen, alltså jag tyckte det var lite intressant det här som han sa. Alltså att han sa att en del av koncentrationen om man är ovan skrivare går åt till att hitta de där tangenterna. Men jag tycker att jag har hört lite just det här som du sa, tvärtom, liksom, att det är också den fördelen när du skriver för hand, att du är inte så snabb. Du måste välja, du måste bearbeta en del av materialet, till exempel om du gör anteckningar på en föreläsning, jämfört med att om du då är en van skrivare, alltså att du är väldigt snabb med 10 fingrar, så då kan du mycket mer mekaniskt skriva av och inte processa det på samma sätt. Så att här är tydligen två lite motsatta resultat.
Ja, det här faktiskt, jag funderar lite på det där efteråt när jag lyssnar på de här svaren av Martin Ingvar, att det finns ju den aspekten också, som sagt.
Ja, får jag bara en spontan kommentar. Jag måste minnas min gamla psykologilärare från gymnasiet. Det var förstås också mitt stora intresseområde. Men hon förstås var väl insatt i det här med inlärningspsykologi och så vidare. Så hon var väldigt noga med att förklara för oss också att först berättar jag så att de av er som lyssnar och lär er på det sättet så får lyssna. Sen skriver jag på tavlan, så hon också skrev ner det viktigaste så att de som liksom lär sig genom att läsa kan läsa det. Plus att vi skulle anteckna själva så att de som lär sig genom att anteckna ska också. Så att vi fick liksom tre olika sätt som hon framförde. Och för mig förstås kanske av intresse och motivation, men också annars så upplevde jag ju att psykologin var det som jag fick absolut mest ut av.
Det var en bra lärare.
Ja.
Det som jag tycker är liksom intressant är att det finns forskningar som också visar att om du antecknar på dator så du stör också koncentrationen för den som sitter bredvid. Att den där närvaron av den där skärmen så kan påverka också de där runt dig.
Mm.
Så att den kan påverka liksom inte bara dig själv utan dina kurskamrater också.
Precis, det där har ni inte ens tänkt på. Att det kan ju på riktigt vara så. Och sen knapp, och man trycker hårt på knappar.
Och sen dras den där blicken, du börjar lite snegla på kanske den här skärmen. Ja.
Jag börjar annars tänka på det här då Martin Ingvar pratade om det här med att om man sitter och swipar istället för att sitta och läsa djupt i en bok, så de där situationerna kanske inte uppkommer så mycket i skolan. Och jag tänker att det kanske uppkommer mer i hemmet. Att även om man i skolan skulle läsa så att säga ordentligt från en skärm eller från en bok. Men då man kommer hem, så vad händer där egentligen? Och det är väl också viktigt, speciellt i yngre åldrar. Att är det så att när barnet kommer hem så då tar man inte alls del av några böcker. Utan då sitter man verkligen och bara swipar på olika appar. Eller är så att säga barnvaktad av en skärm.
Ja, jag träffar ju föräldrar i huvudsak så jag tänker ju inte då så mycket på skolan. Utan tvärtom på liksom vad som händer hemma och vad som är föräldrarnas ansvar. Och det som vi ju nog talar mycket om är det här liksom att vikten av goda vanor. Och som jag brukar då säga att föräldrarna att man har en god möjlighet ju yngre barnen är att lära dem goda vanor. Så till exempel nu ifrågar de läxläsning och sånt som åtminstone är då en sån läsning som man hoppas att skulle hända ännu hemma. Att man då skulle från början liksom lära sig att då sätter man bort det som distraherar. Alltså då har man inte sin mobiltelefon i närheten eller sin padda eller sitt spel utan att man faktiskt skulle liksom lära sig från början träna det här. Och jag kan ju säga, fast du nu sa att speciellt med yngre barn, men jag som då träffar studenter som är i 20-årsåldern, så det är jätteintressant att höra vad de själva säger om sina knep som de tar till för att lyckas sen koncentrera sig. Att det finns de som säger att de sätter till exempel bort telefonen in i ett annat rum, in i en låda, så att de verkligen inte kan störas av den.
Kanske det skulle vara nu bra tillfälle att ta upp annars senaste numret av tidningen Hem och Skola, för där var en intervju med Johanna Lindström som är universitetslektor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Och hon berättade om just då koncentrationsutmaningarna med mobiltelefoner. Hon doktorerade år 2020 och avhandlingen handlade om just digitala distraktioner. Och hon analyserade då 800 mediedagböcker skrivna av unga vuxna från åren 2013 till 2019. Och en klar och tydlig trend var att mediemultitaskingen har ökat. Man använder kanske flera skärmar samtidigt, kanske flera funktioner på telefonen samtidigt, kanske på föreläsning och samtidigt använder man mobilmedia. Men vad kan det leda till? Både skaka på huvudet här. Vad säger du, Anna?
Det är ju bara ett faktum att vad jag förstår så gott som all forskning kring multitasking så är överens om att vi människor kan inte multitaska. Det vill säga vi kan inte hålla på med det som vi blir duktiga på möjligen. Om vi håller på med det mycket är ju att hoppa med vår koncentration. Men då finns det ju en studie som visar att det liksom gör oss utmattade. Och att det som vi egentligen tränar upp är vår okoncentration. Det vill säga att vi får svårt att stänga ut störande element när vi hela tiden håller på och hoppar och hoppar och hoppar och hoppar. Så att det är ju helt klart att multitasking, alltså enligt forskningen, är något som vi inte borde syssla med.
Mm. Och det finns väl också en sån här, en lite fel tanke där att man är effektiv då man multitaskar. Men man är mindre effektiv kanske ändå.
Ja.
Eller hur?
Enligt forskningen så när man alltså verkligen har testat på att träna upp människor att bli duktiga på att göra flera saker Samtidigt så då säger man att det är alltid så att minst är en av de uppgifter man försöker göra samtidigt. Om man nu försöker då göra två så blir lidande.
Mm.
Så att det är klart att det skulle vara mer effektivt att vi skulle göra en sak åt gången.
Jag tänker också att det påverkar inte bara effektiviteten utan också hur vi mår. Att det är det vi, som Anna sa, så vi blir jättetrötta av det. Men också till exempel du har jättesvårt att uppnå en sån känsla av flow. Vilket kräver att du håller på med någonting en viss tid. Så att du kommer in i en sån flow-känsla som är jätteviktig för vårt välmående. Och du uppnår ju aldrig den här känslan om du hela tiden avbryter dig själv. För då gör du ju hela tiden många olika saker. Att den här flow-känslan alltså, som betyder att du tappar uppfattning om tid och rum för att du är så inne i det vad du gör. Men om du hela tiden avbryter dig så kan du aldrig uppnå den här känslan och det här. Så att det här är också en sak som allt fler säkert drabbas av, att man aldrig kommer i en sån känsla där man helt, man är så inne i det vad man gör att, liksom, att allting annat känns helt oväsentligt för att det känns så liksom, ja. Men jag tänker just att alla filmer vi ser och allting, att vi hela tiden gör någonting samtidigt, att så att man uppnår ju aldrig, man kommer ju aldrig in i den där berättelsen riktigt, att man måste gå på biograf för att inte multitaska medan man ser en film.
Det där är ju säkert någonting som många vuxna känner igen. Och jag har faktiskt skrivit upp här sedan som anteckningar att rastlöshet, stress, tidshantering och sömnproblem. Mm. Allt det här har med det där att göra. Nu sa jag så, Anna, du ville säga någonting.
Ja, jag undrar att skulle jag få ta in en sån social aspekt av
Absolut.
Det här med multitasking när vi nu är inne på det. För att jag tycker nämligen att det är jätteintressant och jag tycker att allt det här som vi nu har diskuterat är superviktigt. Men det är på något sätt så där väldigt individcentrerat. Det vill säga att man frågar sig att vad förlorar jag som individ när jag multitaskar. Det här diskuterar vi lite här före med Katarina och konstaterar att på något sätt så har vi en sån här norm nu för tiden att det börjar bli mera okej att man är frånvarande. Det vill säga att låt oss säga att vi har ett möte på jobbet och så är det någon som sitter samtidigt och svarar på e-post och så vidare och fingrarna går på tangentbordet och du märker att den här sysslar med något annat. Och på något sätt så tror jag att vi är mer accepterande för sånt idag. Men, och jag tycker liksom att frågan, om vi ställer frågan då att klarar jag som individ av att skriva e-post och vara på möte samtidigt så kanske jag tycker att jo, det gör jag. Men jag frågar inte mig överhuvudtaget att vad ger det dig som håller på och talar på det här mötet som just nu tar fram något viktigt att jag visar ouppmärksamhet. Att hela den här liksom sociala aspekten av att jag inte är närvarande utan jag gör något annat samtidigt. Så det är en intressant fråga tycker jag som vi jättelite diskuterar och där individer inte alls tycks liksom fundera på att hur påverkar jag de andra.
Och vi håller på att normalisera det.
Ja, definitivt.
Jag frågar faktiskt då av Martin Ingvar, för nu kom vi plötsligt in på unga vuxna och till och med vuxna människor. Men är skärmanvändningen mera riskfylld för just barn jämfört med vuxna och varför? Och så här säger han.
Alla barn är olika. De har olika långt till att bli färdiga demokratiska individer som kan förstå omvärlden. Och vissa har ganska långt till bara att kunna lära sig att läsa. Om vi inte använder alla metoder för att alla barn ska exponeras för läsning på ett mycket grundläggande sätt, då kommer vi tappa en stor del av barnen. Det har ju hänt i Sverige. Vi ser ju att de barnen där man inte talar svenska i hemmet, där har vi idag bristande läsförmåga i nästan 30-40%. Det är väldigt stora siffror. Alltså, de kan vara formellt läskunniga, men de är inte effektivt läskunniga. Att inte ha effektivt läskunniga individer i en stor andel i befolkningen, det är inte bra i något samhälle. Särskilt inte när man har både socioekonomiska skillnader och etniska skillnader inom populationen som samverkar med känslan av utanförskap. Så det är en enormt stor jämlikhetsfråga och det är också en fråga om hur vi håller ihop samhället som spelar väldigt stor roll i detta. När det gäller läskunnighet och läsa på platta kontra att läsa bok och att ha rätt läsinlärningsmetoder och inte så tycker jag att det har samlats ännu mera data kring det. När det gäller ångestproblematik beroende på för mycket skärmanvändning, alltså det som gör att man inte mår bra av för mycket skärmanvändning, så tycker jag det har kommit en del data. Jag tycker inte den är jätteövertygande, men den finns. Men det framförallt som har kommit, det är att många västländer idag ser fallande läsförmåga hos eleverna. Och där är det är två komponenter som spelar in. Det ena är att man har felaktiga läsinlärningsmetoder. Men den stora förändringen över de sista 5-10 åren, det är att skärmanvändningen har ökat väsentligt hos barn långt ner i åldrarna. Vilket gör att de inte exponeras för den lästa boken och läsandet på samma sätt som tidigare. Och då är det som vanligt. De barnen som har många böcker i bokhyllan hemma och som har föräldrar som läser för dem, där ser man nästan ingen skillnad. Men barnen som har få böcker, där ser man väldigt stora skillnader. Och vi har i de nordiska länderna så har vi ju allmän skola med idén att både lära människor saker och ting som de behöver, alltså kunna klara sig själva i samhället. Men den andra uppdraget i skolan, det är det vi kallar för utjämningsuppdraget, det vill säga det ska inte göra någonting om du inte har många böcker hemma. Du ska ändå kunna få det du behöver för att kunna klara dig själv i livet. Som det ser ut i de flesta nordiska länderna, men väldigt tydligt i Sverige och tyvärr ganska oroande siffror från Finland också, så talar det för att vi tappar mer och mer av utjämningsuppdraget. Men som det heter, hade jag bott i Finland så hade jag känt en viss tillfredsställelse av att man inte har ställt till det lika dumt som vi har gjort i Sverige.
Ja, nu kom vi in på stora saker. Det är som hela samhället här nu. Allt från att vi har barn som håller på och multitaskar och läser för ytligt till att de inte lär sig metoderna för hur man ska lära sig. Och sen leder det till ena till det andra och kumulativt blir det bara värre och värre. Ska man vara riktigt orolig just nu?
Jag tänker att det kanske inte heller bara att det inte lär sig metoder hur man ska lära sig, utan du lär sig inte det sociala samspelets spelregler mer. För att om man stirrar i en skärm så missar du jättemycket av sociala signalerna. Till exempel om du sitter på en buss och tittar ner i din skärm hela bussresan, så du ser inte liksom interaktionen mellan andra människor. Och det här kan påverka utvecklingen av vår empatiförmåga när vi inte mer liksom ser liksom hur människor reagerar i olika situationer, utan du är liksom fullt upptagen med din TikTok eller vad du annat du tittar på. Och det här sen leder till att man har liksom inte de färdigheterna som man så kanske behöver för i ett samhälle för att kunna fungera tillsammans med andra människor. Att du det där tar inte hänsyn till andra mer på samma sätt. Och ända sedan vi föds så lär vi oss mycket med att tapa efter andra och iaktta andra människor. Och det gör vi inte mer när vi iaktar vår skärm och inte varandra. Och det tycker jag att det här är oroväckande också. Att den här barnutvecklingen liksom, jo, läsförmågan och lärande är en sak, men hela den här liksom förmågan att läsa av sociala situationer försämras när vi hela tiden fast med näsan i en ruta.
Just alltså socialiteten, och det här är någonting annat som du har tänkt på mycket tror jag. Men jag undrar, kommer det, när du har föreläst och haft workshops för föräldrar om digitalisering, kommer de frågorna fram alls? Att, har du tänkt på den grejen? Eller tänker man bara på det här att hur ska man studera effektivt?
Alltså vi diskuterar ganska brett nog på de här föräldrakvällarna, men jag skulle väl kanske säga att det är nu kanske mera jag som tar fram de aspekterna, att jag vet inte om föräldrarna nu direkt har funderat så här på det sociala samspelet och hur det påverkas, däremot ju nog förstås på sociala medier i sig och det här sättet att umgås och kommunicera och en stor oro för vad det i sig för med sig i fråga om mobbning och möjligheter att mobba 24/7 och liksom många olika sociala aspekter nog, men att kanske nu inte så här att jag skulle höra att föräldrar som mycket funderar på det här omedelbara sociala samspelet och det här som Katarina nu talar om, just att man inte kanske tränar det från på samma sätt i hemmen som man har gjort, och det vet vi också av forskningen, alltså att det kommer oroväckande forskning och resultat om småbarns språkutveckling som blir försenad och just det här att man behöver den här liksom livsviktiga speglingen av föräldrar och då behöver ju vara närvarande. Men att det blir mycket stora breda frågor här nu. Martin var mera inne på det här med att alla ska lära sig läsa och borde få samma liksom möjligheter oberoende vad man har för så här socioekonomisk bakgrund. Och där ser vi förstås just det som han sa också här i Finland, och det har vi vetat länge redan att det har stor betydelse att från vilken typ av hem kommer du. Men det är klart att man skulle hoppas att skolan kan ha en utjämnande effekt där.
Ja, vi var ju faktiskt inne på motsvarande saker här när vi hade ett avsnitt som handlade om att varför skolresultaten sjunker. Och då var läsningen väldigt central i det här sammanhanget. Att det pekas ut som en väldigt central grej att varför det sjunker. Och då menar vi förstås PISA-resultaten bland annat. Och sånt där, varför Finland inte längre är i topp. Det känns ju som att det var ju en väldigt ivrig digitalisering till en början. Men nu verkar det ha kommit liksom den här motreaktionen på riktigt. Och det sågs ju nog redan för några år sedan då WHO kom med rekommendationer. Och nu har ju Finland också haft, åtminstone från läkarsällskapet Duodecim, så har man ju gett redan för ett antal år sedan kanske redan rekommendationer. Jag kan ju berätta den för alla som lyssnar. Att 0-2-åringar så rekommenderas att man inte använder alls någon skärm. Eller så lite som möjligt och alltid vuxet sällskap. Och om det är 2-5-åringar så är det begränsad användning högst en timme per dag. Och då ska man bekanta sig med apparna med barnet som, och använda liksom det tillsammans med barnet. Att det inte är ensamma med skärmarna eller apparna. Och sen över 6 år ska man lägga upp klara regler och förklara dem till barnet och vara konsekvent. Prata med barnet om det som henne är intresserad av i skärmen och spelens innehåll, för det handlar ju ändå ofta om spel. Och sen då unga över 12 år ska man se till att smarttelefonen inte begränsar sömnen, skolgången, motion eller social samvaro. Man ska igen vara väldigt konsekvent och prata om användningen av skärmarna och om apparna, programmen de unga använder. Och sen ska man vara intresserad och uppmana att berätta om erfarenheter och oro som man har i samband med de här sakerna, de här apparna som man använder. Det låter rätt vettigt, måste jag säga. Vad säger ni?
Ja, jag tycker definitivt att det låter vettigt. Eller jag har ju så att säga, tagit del av de här länge redan flera år. För flera år sedan hade ju WHO motsvarande och så vidare. Så att jag tycker de är bra. Alltså både för 0-2-åringar och liksom barn i lekåldern. Och kanske så här som både föräldrar själv och efter att ha träffat mycket föräldrar, så vet jag ju att det är betydligt lättare när barnen är yngre. För då är det ju lättare att ha klara gränser och regler. Det är också lättare att få barnen med på andra aktiviteter och säga att hej, vi går till simhallen istället. Och så kommer de gärna. Medan det blir svårare när de blir äldre och så mycket av deras sociala samvaro sker via skärmar och de är rädda för att bli utanför. Och föräldrar är rädda för att de ska bli utanför om de inte får ha sina skärmar. Jag tycker de här råden är jättebra, och speciellt alltså för äldre det här att man då har lite vänt på det. Man har inga liksom tidsrekommendationer för att man då vill vidkännas att familjer är olika, individer är olika, men man betonar istället det här då att man ska se till att man sover tillräckligt. Man ska se till att man äter hälsosamt, man ska se till att man rör sig tillräckligt fysiskt. Och det är ju alltså mycket som man borde röra sig per dag fysiskt och så vidare. Att bättre att liksom utgå ifrån allt det där andra som måste finnas. Och sen får skärmarna liksom bli lite där vid sidan om.
Mm.
Men att sen får vi ju då veta att i verkligheten så är det inte så lätt. Men jättebra tycker jag att ha någon sorts guidelines att gå enligt.
Jag frågar ju förstås också Martin Ingvar vad han tycker om de här rekommendationerna. Och jag frågar också angående den så kallade franska modellen. Där vad man har förbjudit mobila helt och hållet på skolområdet överhuvudtaget. Och så här säger han.
När det gäller de allra minsta barnen så kan man säga att tiden som man tillbringar i äkta kommunikation med andra människor är helt avgörande för att det ska gå bra i livet. Att använda skärm som barnpassning på de barnen innebär att man tar bort en enormt viktig del av deras sociala träning att umgås med andra människor. Och den är viktig för att bygga tillit, för att bygga förståelse för omvärlden, för att bygga vad som är rätt och fel och för att helt enkelt hantera sådana saker. Alltså, socialiseringen går ju ut på till exempel att man ska kunna lära sig att tala för sin sak och inte klippa till de andra barnen. Det finns ju ingen åldersgrupp som så mycket löser konflikter med våld som barn mellan 2 och 4 år. En viktig del av det är att övergå från våld till att så att säga lösa det förhandlingsvägen. Om du bara tittar på skärm och saknar språk, ja, då blir knytnävarna nästa. Och vi ser ju att barn som är väldigt stora skärmanvändare, där finns det ju psykologiska studier som visar att deras väg till våld är mycket, mycket snabbare när de är i 7-8-årsåldern än de barnen som inte har varit mycket exponerade för skärm. Så att det finns anledning att vara restriktiv. Sen när det gäller metoderna så har jag naturligtvis ingen direkt synpunkt på vad man använder. Men propagandamässigt så bör man nog säga att väldigt stor restriktivitet när de är små. Ganska stor restriktivitet när de börjar bli större. Och det är naturligtvis så, har du ett starkt socialt nätverk runt barnet så tål de ju ganska mycket skärm. Men har du ett svagt socialt nätverk och du ständigt blir utsatt för att bli barnpassad utav en skärm där du själv kan välja vilka dopaminkickar som helst. Jag menar, då blir det inget bra, då tål du inte så mycket skärm. Så att det är svårt med generella bestämmelser på det sättet. Sen vill jag då kommentera det franska mobilförbudet. Det har ju mer att göra med att de har kvar en väldigt tydlig relation mellan lärarrollen som pedagogisk ledare i rummet. Någonting som vi har droppat i Sverige och håller på att droppa i Finland, vilket är en idiotisk idé. Det är ju så att skolan är ju till för att anvisa en väg att bli vuxen. Att anvisa väg att bli vuxen innebär i stora delar i början att man kopierar. Senare så börjar man ju samverka med de vuxna och lär sig koderna för att kunna vara en framgångsrik social individ. Om man då har andra sociala relevanta ting i rummet som är utanför den pedagogiska processen, ja, då blir det störande. Så det franska mobilförbudet handlar om att hålla ihop pedagogiken, inte så mycket med att skydda barnhjärnorna.
Här nickades det en del och funderades det en del, och Anna, du vill kommentera en massa saker.
Ja, jag sa att här kom det väldigt mycket olika grejer. Men det där, no, för det första tycker jag det var bra att han betonade det här med liksom individer och skillnader mellan individer och det svåra i att ha generella regler. Till exempel tycker jag att det är viktigt, om vi nu talar om de här allra minsta, om man säger att inga skärmar. Det är förstås jättestor skillnad om du ringer ett FaceApp-samtal till mormor via en skärm och sitter med din lilla 1,5-åring i famnen och ni pratar med en släkting. Eller det att ni sitter och tittar på foton och säger att här är morfar och här är mommo och så vidare. Jämfört med att du använder det som en barnvakt. Alltså att det är enormt viktigt, tycker jag, där liksom komma ihåg att det har stor betydelse vad man gör med dem där. Men det där, kanske nu det andra som jag skulle vilja kommentera är det här med Frankrike och skärmförbudet i skolan, eller inte skärmförbudet men mobilförbudet. På något sätt så skulle jag hoppas, måste jag säga för egen del, att vi skulle ta efter här i Finland. Därför att jag tycker alltså att det skulle vara oerhört viktigt att våra barn och unga skulle ha en sån social miljö var de tränar att vara utan den här mobiltelefonen. För jag tror att för de allra flesta så är skärmarna ganska mycket med hemma eller från eftermiddagen, och i synnerhet om det är små elever som är ensamma hemma och som det är liksom underhållning, och det är förstås om man har hobbyer och sånt, vilket vi hoppas att barn har, så då håller man ju inte på. Men jag tycker att det skulle, eller jag tror att det skulle vara oerhört hälsosamt för dem att vänja sig vid att det finns en miljö där man tränar sig helt enkelt på rasterna på socialt samspel på olika sätt. Jag vet att de i vissa skolor säger i högstadiet till exempel att det har blivit lugnare nu när alla sitter med sina telefoner och sitter och spelar och sitter. Någonstans skulle vi behöva träna det där sociala samspelet där man inte har de här skärmarna. Jag utgår alltså ifrån att man på timmarna har dem borta.
Ja.
Men jag talar nu om hela skolmiljön.
För visst,
alltså också rasterna och så vidare. Alltså timmarna. Jag kan inte tro att det får något gott med sig för någons inlärning att man sitter med en telefon, om inte den används då på något sätt liksom av alla i undervisningen på timmarna. Det vet vi ju liksom av studier att man lär sig bättre om man inte får ha dem framme, och hur mycket liksom koncentration de tar. Också det om lärarna samlar in dem och har dem alla på ett ställe och så är det någons telefon som piper till, så då går mångas koncentration till att fundera på att vem var det nu som fick ett meddelande och så vidare. Men alltså jag tänker helt så här att hela skolmiljön så där som de har i Frankrike, så det skulle vara intressant att se vad det skulle betyda.
Kanske borde nämna att för alla är inte helt medvetna om det. Jag vet att det var diskussion om det, att skolor får ju på riktigt samla in telefonerna. Många tror att man går in på personlig integritet, att man inte får samla in elevers telefoner, men det får man visst det, speciellt om det stör timmen. Och jag tror att du, Katarina, delar med dig av en artikel åt mig här nyligen som handlar precis om det här.
Ja, i dagens Helsingin Sanomat är det en lärare som håller på och skriver om vilka lagar som gäller för lärararbete, och där bland annat var det en lag som säger alltså att om det stör andra eller om det stör ditt eget lärande, så då har läraren rätt att plocka bort telefonen. Att det finns inte något sånt som säger att du ska ha rätt till yttrandefrihet och sånt under lektionstid, eller kanske det finns, men att det här är ändå en, det finns ju ganska många andra regler och ordningsregler i skolan också som gäller, att om man tänker på det där gemensamma lärande och den där arbetsron, så utan vidare tycker jag under lektionerna. Sen också under rasterna så tänker jag nog att nu skulle det vara, nu är det ju ledsamt om man tänker en högstadiekorridor där varenda en ung sitter med näsan fast i sin ruta och att det där sociala samspelet helt uteblir, att man kanske man delar någonting och kanske tittar på något samma videoklipps, men det är inte ändå det där riktigt samma interaktionen som när du är helt ansikte mot ansikte och ser i ögonen. Att det har ju många gånger lyfts upp också i medierna det här att många barn och unga har svårt att se i ögonen. Det känns så främmande att se folk i ögonen för att man inte övar på det, för att det är ju också en färdighet man måste öva på.
Och finns inte lite av en sån här falsk känsla av att när okay, man kommer bort från timmen och så får man plocka fram telefonen och nu får man ta det lugnt. Men egentligen tar man inte lugnt när man sitter där och swipar på sin telefon.
Nej, egentligen så belastar du ju hjärnan liksom ganska mycket också när du swipar där på din telefon. Att egentligen så skulle det vara bästa på samma sätt som på arbetsplatsen. Så ska du ju inte på pauserna göra liksom mer av samma sak som du gör på arbetstid. Att du ska ju inte heller läsa, att det är inte en paus att vara på sociala medier. Utan att du borde göra någonting annat, som att gå ut och gå eller sträcka på dig eller dricka ett glas vatten. Man borde göra liksom någonting helt annat än det vad du gör. Liksom. Så att inte, det är ju liksom en vila för hjärnan att vara uppkopplad på sociala medier, i synnerhet när det där flödet är ganska snabbt och det händer hemskt mycket och informationsmängden är enorm. Det leder ju säkert också till att man är ganska mycket tröttare. Mm. Så att jag menar, det finns ju en funktion med att ha raster och gå ut på rasterna och lite springa av sig och få frisk luft och få röra på sig, och lärande och allting påverkas ju positivt av att du rör på kroppen, och det gör du inte om du sitter hopkurad för din telefon.
Det är lite sorgligt kan jag tycka, för att ibland så hör man i skolor att vi satsar på att man ska vara utomhus, eller vi har det som tema att, liksom, att man ska röra på sig och man ska. Men sen kräver man ändå inte då, eller förväntar sig inte att eleverna ska gå ut på rasterna i högstadiet till exempel. Antagligen för att det är svårt att övervaka. Det är svårt att tvinga ut unga människor. Men det är så synd att vi har liksom gått i det. Att för att det är svårt att få det genomfört i praktiken, så kan vi inte ha en sån regel. Vi kan inte bestämma att alla ska gå ut.
Jag tänker tillbaka till mitt högstadium, Korsholms högstadium, och när jag gick där. Så jo, man försökte få oss ut också. Det vanliga var att man gick runt skolan kanske ett varv eller någonting sånt här. Det var bara det att den miljön var inte bra. Numera har de fixat till med parker och grejer. Det är en helt annan sak att gå ut där nu än vad det var då, för det var grusplan. Nu är det park. Så det kanske också hjälper om man har liksom något att gå till. Att det finns någonting där att vara i och inte bara stå på en parkeringsplats eller någonting i den stilen när man är ute.
Absolut, och där hade det ju blivit bättre definitivt också. Högstadier kan ju ha parkourbanor och fotbollsplaner och så vidare, så att, eller korriboll och så vidare. Så att det finns ju sånt som borde locka.
Mm. En kritik som jag har sett som har sagts mot det här, säga, mot reaktionen att dra tillbaka på digitaliseringen. Och det kommer kanske speciellt från pedagoger som specialiserar sig på digitalisering. Så de skulle istället vilja att man skulle skärpa kravet på vad digital kompetens egentligen är. För man har ju pratat mycket om digital kompetens i samband med digitaliseringen. Men det kanske stämmer nog att man har inte riktigt definierat vad det sen handlar om. Är det någonting som det finns någonting att kommentera kring?
Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sådana, alltså för, som komplettering till läroplanen nu, om vad digital kompetens är. Om det inte har nu kommit ut, så det är på kommande sådana här anvisningar, helt liksom hur man ur lärandets synvinkel ser på digital kompetens och vad det egentligen innebär. Jag har inte ännu hunnit se på dem, men att de har nog jobbat med det.
Jag tror det här var från Sverige speciellt, för de kom ju nyligen ut med sina åldersrekommendationer, och då kom det en motreaktion igen från de här digitala pedagogerna så att säga. Det var de som sa det här, men kanske det i Finland redan har den här definitionen som behövs.
Ja, och där tänker jag också igen att det är viktigt att sen förstås beakta det, att sen kommer det en ny kompetens som de här barnen och unga liksom förväntas lära sig vissa saker, och där, när man nu talar om den här socioekonomiska bakgrunden och hur det påverkar lärande, och här kommer ju en föräldrars olika förmåga att stödja sitt barns digitala kompetens. Mm. Att de här borde ju också beaktas då, föräldrarna borde få verktyg i att kunna stödja de här, den här digitala kompetensen, att till exempel jag som sitter mycket vid skärm, så jag har ju inte något problem att hjälpa mitt barn att göra en PowerPoint-presentation, men en förälder som kanske jobbar helt praktiskt, så kanske aldrig jobbar med vanliga office-verktyg. Så att det här kan lätt skapa en sån här klyfta i det här kunnande också. Ja, det är inte helt oproblematiskt heller det här. Att det, ja.
Ja, jag lyssnade faktiskt på en podd nyligen där det var en läkare som sa att han är fullt medveten om alla problem vad gäller skärmar och barn. Men han hade direkt det kom en ny teknik så ser han till att hans barn har det för att han vill inte att det här barnet ska bli efter i utvecklingen. Då alla andra lär sig. Å andra sidan så sitter han med barnet och det är ju en bra sak. Men han hade till exempel direkt fixat ChatGPT, alltså artificiell intelligens till telefonen då det var möjligt. Och sedan sitter de tillsammans och lär sig att funkar det här.
Får jag kommentera bara? Jag tänker att det här med digital kompetens är oerhört brett.
Mm.
Alltså där finns massor med olika färdigheter. Allt från att kunna söka information till att kunna skilja på att vad är fake news och vad är liksom riktig information till att kunna använda verktyg. Och till det här hör ju då det här förstås att med digital distraktion och så vidare. Så att det är väldigt brett och jag håller helt med de här digitalt inriktade lärarna om att vi kan gärna sträva efter så god digital kompetens som möjligt. Men då ska det ju vara digital kompetens på alla områden. Att då måste man ju också nog beakta den här liksom sociala samspelet. Vi måste försöka förstå att varför mår barn och unga dåligt idag. Vad allt bidrar till det. På vilket sätt bidrar den här digitaliseringen. Alltså mycket skärmtid i sig. Bara att man mycket sysslar med sånt. Att man mycket stillasittande innehållet som man tar till sig via sociala medier och så vidare. Att jag menar, visst kan vi tala om digital kompetens, men då måste vi liksom verkligen lära oss. Och det är ju det handlar om. Det handlar ju om att vi ska lära oss att leva. Som vi konstaterade med Katarina här förr när vi talade om det här. Att hela livet finns ju i mobiltelefonen just nu. Du kan inte gå hemifrån, alltså som studerande till exempel, utan att ditt busskort, utan ditt studiekort, utan allt. Men då måste vi också lära oss att leva med den här. Och det är ju det som det här handlar om, att hur gör vi det? Och vad ska vi ha för... Det, på ett sätt kommer det ju till det som du sa tidigare, att individen måste lära sig att när blir jag distraherad, på vilket sätt blir jag distraherad, vad behöver jag göra för att jag ska kunna klara av att på ett bra sätt må bra. Liksom. Och det är nu väl där vi är, att vi liksom letar på olika sätt.
Säkert finns det delvis i skolorna också, men att kanske just mera den här liksom reflektionen kring att inte bara tänka att inte bara lära sig studieteknik och studiefärdigheter utan liksom lära sig liksom lite så här metareflektioner kring hur man använder olika verktyg och hur man påverkas av dem och vad händer det om jag inte på Snapchat till exempel, att liksom också föra den här diskussionen, att förstås för man ju den hemma där, men att det som förälder till två tonåringar så inser man ju nog liksom att min röst är bara en, att den där gruppens inverkan är jättestor, att det var liksom den egna gruppen och de där egna kompisarna, den egna referensgruppen, vad de tycker om saker är liksom ofta mycket viktigare, eller för dem känns det viktigare än det vad jag säger, eller mer relevant, att på något sätt jag tänker att det ska vara bra att barn och unga också ska uppmuntras att fundera på de här frågorna. Men jag tänker att vi vuxna saknar ju, jättemånga av oss har saknat verktyg att hantera vår användning av sociala medier eller vår uppkoppling och det där. Att om vi sitter fastklistrade med näsan vid vår ruta hela kvällen så är det nog ganska svagt att sen kräva att barnen inte ska göra det. Vi borde först kanske jobba med oss själva och vårt eget beteende.
Och vara konsekvent.
Och vara konsekventa, ja.
Och jag kommenterar egentligen det här som du sa med den här läkarpappan som alltid vill att sonen eller barnet ska vara on the edge så att säga med allt det nya. Det vill jag säga liksom inget fel på det, men jag kan tycka att det är lite skrämmande också att vi är så rädda för att våra barn blir efter eller våra barn blir utanför. Det är ju en orsak till alltså varför många föräldrar då låter barnen ha olika sociala medier trots att de inte alls är så gamla som åldersgränsen egentligen skulle förutsätta. För att man är rädd för att mitt barn blir utanför. Vi borde ju ganska kritiskt kunna fundera på allt det här nya också. Samtidigt, jag har alltså ingenting emot att en förälder är mån om att barnen ska lära sig och att man är med tillsammans och gör det som du sa. Det lät ju jättepositivt. Men till exempel om du nu ChatGPT som du nämnde, så är ju så nytt. Vi har jättesvårt att omfatta och förstå att vad betyder det? Vad betyder det för vårt lärande? Jag menar, där jag nu jobbar så diskuterar vi ju det förstås jättemycket för vad betyder det för studerande? Vad har man för nytta av det här verktyget? Vad är det möjligen bort från ens lärande? Och det är ju den här reflektionen som jag tycker att då denna förälder ska ta. att samtidigt ska man då fundera, inte bara lära sig det där verktyget, utan också fundera på att vad är plus med det? Vad kan möjligen vara minus med det?
Jag frågar faktiskt av hjärnforskare Martin Ingvar om det här med ChatGPT. Och jag undrar lite att hur kommer det att påverka våra barns hjärnor möjligen? Och så här säger han.
Ja, alltså ChatGPT använt utav den informerade personen är ett enormt bra verktyg. ChatGPT av den oinformerade personen är ytanvändning som inte ökar förståelsen. Det vill säga att vi riskerar att med de här effektiva kognitiva verktygen så riskerar vi att spä på ojämlikheten i samhället ganska rejält. Den bästa gruvarbetaren var dubbelt så bra som medelgruvarbetaren. Den bästa ingenjören var 10 gånger bättre. Man brukar säga att den bästa AI-ingenjören är 1 miljon gånger bättre än normal matematiker. Beroende på att de har så bra verktyg. Så att det finns alltså anledning att titta efter på vad den här moderna utvecklingen gör med möjligheten till försörjning och möjligheten till personlig utveckling. Jag menar, jag använder det själv dagligen, hela tiden använder jag det. Jag använder det för kodning, jag använder det för allting. Det finns ingen tvekan, men jag gör det ju baserat på att jag redan kan tillräckligt så att jag vet vilka frågor jag ska ställa. Det stora problemet är ju att man ska ställa rätt frågor. Det kan man ju bara göra om man har varit i sammanhang och lärt sig saker längs vägen.
Ja, vad säger ni om den utvecklingen?
Ja, kanske just det här som han sa om det här, den här informerade användaren. Kanske det där kärnan i det här att det är ett verktyg då när du kan tillräckligt mycket om ämnet så att du också kan kritiskt förhålla dig till den text som till exempel kommer därifrån. Men som en ung, ett barn eller en ung eller en studerande som inte har ännu den kunskapen och den förmågan att liksom ta egentligen ställning till att är det rätt eller fel. Så där krävs ju det nog att man för den här diskussionen om källkritik och funderar att vad ska jag lita på och vad ska jag inte lita på. Men det finns ju alltså den här AI-funktionen finns ju till exempel i Snapchat nu så att du kan ju få bokrecensioner eller du kan få. Min son testade på mig med att säga att säg en person i en serie och så nämnde jag nu någon från serien Skam och så skrev han in det här, var det nu Nora, han skrev in och så kom det en långt liksom porträtt på henne och hennes bakgrund och hela läget. Och han liksom skulle kolla med mig att stämde det och det var helt korrekt. Mm. Och liksom att nu finns det ju väldigt mycket information och så här. Men han kunde ju inte ta ställning till vad det är rätt eller fel. För han hade ju inte sett serien. Att det förutsätter ju nog att du ska ha den där kunskapen. Och säkert är det ett bra verktyg då när du har den liksom. Den här ChatGPT strukturerar ju ganska bra saker och den kan ju liksom lista så här att de här är de 5 viktigaste sakerna. Men sen om du har tillräckligt kunskap kan du sätta in den 6:e och 7:e också. Mm. Men att det kräver ju att man har ganska mycket att du kan inte liksom lära dig via det enbart. Sen tänker jag igen så här på familjers situation att i vissa familjer diskuteras ju det här och man har kanske förmåga att också föra sådana här samhällsdiskussioner och kritiskt debattera kring olika frågor och sen i andra familjer så gör man inte på samma sätt att det sätter ju igen barnen i lite olika positioner.
Har du någonting att tillägga, Anna?
Nej, jag kanske skulle säga egentligen att jag håller helt med det som Katarina sa, men jag tycker att här ibland när man funderar på det här med skillnaden mellan barn och vuxen, så åtminstone i dagsläget, alltså när vi ännu idag lever i en värld där de som är vuxna har vuxit upp utan den här tekniken, utan AI, utan så man har hunnit lära sig vissa färdigheter också socialt sett, som man alltså kanske inte lär sig idag när man växer upp med helt andra verktyg eller en mobiltelefon i handen från det att man är 7 och sociala medier som tränger in väldigt tidigt och så här att åtminstone idag så tycker jag att det här är en av de viktiga skillnaderna mellan barn och vuxna och när man funderar på att hur påverkas barn, hur påverkas vuxna. Alltså att vuxna har kunskap från en tid före och har därför möjlighet att göra annan typ av reflektioner än vad den har som växer upp. Sen har den förstås andra fördelar att lära sig liksom de här verktygen kanske som växer upp med dem än vad vi har.
Ja, nu såg det ut som att du, Katarina, ville säga någonting igen.
Jag tänkte bara berätta en sån här liten anekdot. När jag diskuterade med min son som är 16, den här skärmen och hur den påverkar, så sa han bestämt att när han får barn så kommer hans barn inte att få se på en skärm före de blir tidigast vid 8 års ålder. Att han sa att vi är lite lost case, vi ungdomar, men att deras generation, följande generation, så måste man vara noggrannare med att, nu är de ganska medvetna om att de påverkas väldigt negativt av det här, men att de saknar den där förmågan att stå emot de där dopaminkickarna de får, och de saknar, de är rädda för att de blir uteslutna ur gruppen, och de är liksom nog ganska villrådiga där i att hur ska de liksom lösa det här. Att där tänker jag att vi vuxna nog har ett ansvar i att kunna hjälpa dem.
Mm. Ja, vad tror ni? Har vi kommit någonstans i frågan, digitaliserar vi bort barnens koncentration?
Nej, jag tror att svaret är just som jag sa från början, det vill säga det finns inget svartvitt enkelt svar på den frågan, utan vi har mycket utmaningar just nu som vi på olika sätt jobbar med, och tillsammans får vi väl försöka göra det bästa möjliga av situationen.
Jag tänker att utmaningen kanske just det som vi nu har tangerat här också, att vi vuxna är inne i den här, det är liksom nytt för oss också, att det är inte så där att i tidigare generationer har man kanske kunnat tänka att att jag har gått igenom den där fasen och så här hanterar jag det, men nu är vi lika villrådiga och vi vuxna, att det finns inte kanske något rätt och fel svar på hur vi ska göra saker och ting, utan vi liksom lär oss här efterhand och det kommer nya saker hela tiden så vi får ta ställning till, så att jag tror att det är det som är den där utmaningen, den där utvecklingen av teknologin är så snabb nu att vi hänger inte riktigt med, så vi har inte heller något rätt svar åt våra barn i alla frågor.
Ja, hörni, Anna Henning, Katarina Perander, tack så mycket för att ni var med i vårdnadshavarens förklaring.
Tack.
Tack.
Du har lyssnat på vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet Hem och skola i Finland med mig, Kike Bertell. Och det gjorde du antagligen på en manik utrustad med digital skärm. Ironiskt? Nå, hoppas du kunde koncentrera dig. Forskningen och debatten kring de digitala skärmarna i våra och våra barns liv fortsätter. Och som du kanske redan anade så finns det många fler frågor och problem som kan lyftas i just det här sammanhanget. Utöver koncentration kunde vi gott ha talat om bland annat sömn, stress och eller ångest. Det kanske kommer mera i ett senare avsnitt. Men hoppas det här gav dig en del tankenäring på vägen. Om du blev nyfiken på avsnittet om de sjunkande skolresultaten som jag nämnde, så kan du söka fram avsnitt nummer 11 via samma tjänst som du lyssnat på det här poddavsnittet. Och jag vill ännu tillägga att utöver Anna Henning och Katarina Perander så vill jag tacka Martin Ingvar som på kort varsel ställde upp med att ge en hjärnforskares perspektiv på allt det här. Det här var allt för den här gången. Tack för att du lyssnar. Vi hörs!